Då ska vi läsa en enda bibelvers. Och den är ifrån andra Timoteus brevet. Och det är det tredje kapitlet. Och där står det så här. I Jesu namn. Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Det var ett väldigt klart och tydligt budskap. Och jag talar ju mycket om vad som profetiskt det förutsagt ska hända i den sista tiden. Och det är ju inte utan anledning, utan anledning är att vi verkligen befinner oss i de sista tidsskeendena. Och då ska det predikas det som bibelordet har sagt. Hur det ska vara då i den tiden i samband med Jesu återkomst. Och då så tyckte ni kanske inte att det var så positivt budskap. Det står alltså att det ska bli svåra tider. Men står det så i Guds ord så predikar vi det. Oavsett om det är behagligt eller inte. För det är sant. Vi predikar inte som Paulus varnar för. Det som kliar i öronen. Det är inte det som hjälper människor. Men Guds ordet som det är nedtecknat här. Och svåra tider står det, och det är, kan man sätta som rubrik på den här predikan, för det står ju i den här texten, så att det är ju fullt bibliskt också, så att då kan vi ha den versen som utgångspunkt. Och då kanske någon tänker så här att det ska vi väl be bort. Nej, det går inte att bli bort. Vi sklöter inga böner på det som är förutbestämt och profetiskt förutsagt. Utan vi böjer oss för ordet. Och det är väldigt tydlighet när Paulus gör detta klart här när han skriver. Det ska du veta. Inte ana, gissa eller tro att det händer. Utan det här är med absolut fast bestämdhet, så att det går inte att komma runt det här bibelordet. Det är väl många gånger man försöker göra det när det är ett allvarligt budskap. Men det står faktiskt ännu tydligare i en engelsk översättning, New English Bible. Där står det, you must face the fact, står det. Och då betyder det, du måste inse fakta. Ja. Nu menar jag att nu har vi verkligen ett tydligt budskap att inse och inse fakta. Och för att citera då samma engelska översättning, New English Bible, så står det där. The final age of this world is to be a time of trouble. Alltså den sista tiden på den här jorden är en tid med svårigheter. Och de har börjat. Och de blir värre. Så låt oss med Guds ord såsom grund förstå det här. För då skapar det ändå en trygghet när det skakar. Då vet vi att Gud har förutsagt det här. Han kommer att låta det tillåtas. Men han kommer att hjälpa och styrka sitt folk. Ja. Det står ju, vi har ju en sång som där vi sjunger så här. Som din dag är, så ska din kraft vara. Det är ju hämtat ifrån, jag vill minnas att det är tredje Mosebok någonstans. Jag hinner inte leta rätt på nu. Men det innebär att har vi haft en lätt dag så behövs det inte så mycket kraft. Men har vi en svår dag, då får vi motsvarande kraft. Så som dagen är, sådan är kraften. Och här finns det kraftresurser, de himmelska kraftresurserna. Och därför behöver vi inte frukta, och därför behöver vi inte se på oss själva. Var ska jag få kraft ifrån? Ja, det har vi ju redan pekat ut riktningen ifrån himmelen. Guds kraft vill styrka och hjälpa oss. Ja, att det är svåra tider, det börjar väl bli uppenbart för fler och fler. Fast en del försöker ju hålla det på avstånd. Men då kan man ju inte se några nyheter eller någonting. Här, jag tog bara och skrev ut en, jag gjorde en skärmdumpning från SVT igår kväll. Det kan ju vara intressant att se. Och det är en stor skam att det står längst upp att Zlatan Ibrahimovic tvåmålsskytt för Milan. Det står längst upp. Sedan kommer mord och död. Vad är det för balans? Spotten kan ha sin värld. Vi vill leva i den verklighet som finns. Ja, då står det just nu. Död person hittad i Krokom. Polisen utreder mord. Sedan bredvid står det person hittad död utanför Svedala. Sedan den stora 14-åring skjuten i bostadsområde. Svårt skada. En 14-åring mordförsök och skjuten i ryggen. Det gjorde man ju inte ens i Vilda Västern, för det var ju fegt att skjuta. Och tänk 14 år inne i den kriminella världen. Och politiker häktas för styckmord. Ja, det kan väl räcka. Utav elände. Det är ju en svår tid. När jag var ung så fanns det inga sådana rubriker. Inte. Jag stoppade dem i fickan här. Men vi behöver påminnas om verkligheten. Och den verkligheten, den är så oerhört påträngande nu. Nu kommer det slag i slag. Så att man har svårt för att nästan hinna med när det gäller vad som håller på att hända. För första gången så tänkte jag här i veckan, kanske jag måste lägga upp två artiklar i veckan på vår sajt www.flammor.com. För alltså det strömmade till budskap som vi kan koppla till vår tid och det profetiska. Men annars så gör jag ju det att jag lägger upp en om dagen utom söndagar. Så kan ni läsa det färska artiklar. Och de är skakande. Men nu var det sånt högt tryck här i veckan så man tyckte att det kunde vara två artiklar om dagen. Men och i regel lägger jag fram upp dem på kvällen någon gång. Eller framåt kvällen så kan ni läsa det. Och för övrigt så kan ni också läsa den här tidningen. Det är ju många som har den, flera tusen. Men har du den inte så kan du gå in på flammor.com och trycka på prenumeration. Den kostar ju bara 60 kronor och gör du det inom de närmaste 14 dagen så kan du få decembernumret också, årets sista nummer och hela nästa år för den summan. Och där finns det också Swiss-nummer, vill jag säga, står det ju där. Om Herren dröjer och vi får, och jag får leva och vi får leva och om vi får verka, det är faktiskt viktigt att lägga till det. Det är inte självklart att vi får något år som nästa år som är lik det här året. För nu händer det mycket. Och det är ju faktiskt så här att det första vi kanske tänker på är ju den pandemi som går över hela världen. Bara detta är ju fullständigt unikt. Det är så lätt att vi glömmer bort detta. Aldrig i hela mänsklighetens historia har ju en så världsomfattande pandemi ägt rum. Bara det betyder ju att vi lever i en historisk tid och dessutom en profetisk tid. För Jesus talar om detta så som ett tidstecken på sin tillkommelse. Det har trängt in i varje land så här och det smittar. Och även om spanska sjukan tog fler människoliv och vi har inte sett sluträkningen på den här pandemin. Den kan bli större, men det är i alla fall den mest omfattande pandemin i hela mänsklighetens historia. Och då alltså kopplat till Jesu egna ord. Bara detta borde ju få oss att vakna upp. Jag tycker det. Och de sista rapporterna här. Alltså, ja, nu innan, ja, här i eftermiddag. Då så, alltså vi har ju haft en våg. Man trodde väl kanske våren 2020. Ja, det här går nog över till sommaren. Så får vi umgås och bada och hålla på och stoja som vanligt. Ja, det blev inte så. Utan sen kom en andra våg. Tredje våg. Nu fjärde vågen. Femte vågen talar man om i Finland. Och så i Frankrike idag så står det så här. Femte vågen kommer med i ljusets hastighet. Alltså det forceras. Alltså det går blixtsnabbt. Ytterligare en våg. Och det är säkerligen inte den sista. Utan det här brukar jag säga. Det får vi leva med till Jesus kommer tillbaka. För vi har inte gått in på den vägen. Var detta kan bekämpas. Och den finns i andra Korintherbrevet. Nej, andra krönikboken 7 och 14. Där står det. Hur detta kan bekämpas om vi omvänder oss till Gud, står det. Men det vill man inte göra. Utan nu är det sprutan istället som ska vara den stora frälsaren och sticka sig in i kroppen. Det har visat sig inte fungera. För jag har också läst att i princip så smittar lika många vaccinerade som de ovaccinerade. Och de vaccinerade börjar dö också nu här. Och dessutom biverkningar. Det här är en mycket svår situation där människan kämpar på fel sätt emot det här. Men har man vänt Gud ryggen så har man gjort det. Och då läser man inte bibelordet, vägen för en förändring. Men vi har läst det och vi predikar det. Ja, det är ju skrämmande. Det som sker. För det handlar inte om att bara ta en spruta eller inte ta en spruta. Nu i fredags så satt jag och skrev på en artikel då som skulle läggas upp på kvällen. Och då så, dagen innan så hade jag skrivit pressen ökar på de ovaccinerade. Men då så skrev jag som rubrik från press till krav och tvång, skrev jag. Ja. Och då tänkte jag så här. Ja, det handlar om ett indirekt tvång. För alltså tar man inte sprutan, så i vissa länder får man inte gå till arbetet. Man får inte gå på affären och handla. Och så vidare. I olika sammanhang, idrottsanläggningar och konserter och överallt. Så det blir ju ett indirekt tvång. Men så tänkte jag, jag slår på nyheterna 12:00. Jaha, då hör jag medan jag inte hade skrivit artikeln färdigt utan fick ju foga in detta. I Österrike stänger man ner totalt, en total lockdown där. Stänger affärer och hela samhället. Men inte nog med det. Utan då varslade den österrikiske förbundskanslern med ett budskap att från den 1 februari nästa år alltså, så blir det tvångsvaccinering. Då är det tvång att vaccineras. Jag trodde inte mina öron när jag hörde detta. Innan alltså jag hade skrivit färdigt så ett indirekt tvång till ett tvång. Ja, men det här, det är ju sånt som man kan förvänta sig i en diktatur. Möjligtvis. Där skyss ju inga medel. Men Österrike som är en demokrati. Och mycket riktigt. Samma dag, det hade inte gått lång stund, så säger en företrädare för ett av partierna i Österrike. Österrike är en diktatur. Så snabbt kan det gå, förstår ni. Detta är ju otroligt. Ja, men så farligt är det väl inte. Ja, när jag lyssnade vidare då på nyheterna så kom det ju fram att om man inte har vaccinerat sig till den 1 februari om det nu går igenom. Detta är ju otroligt, men målsättningen är ju det. Då kommer man att gå hem i hemmen och undersöka. Polen minner ju om Nazi-Tyskland. Se efter, har du vaccinpass eller inte? Nej, ja, du är inte vaccinerad. Ja, då blir det dryga böter i så fall. Så kännbart. Men det stannar inte vid det, utan ja, man får ju ibland lyssna om nyhetssändningar. Och om du inte vill eller kan betala böterna, så tas du till ett fängelse. Ni hänger väl med? Va? Är det inte vår kropp det handlar om? Det är väl vår kropp? Det har man ju alltid sagt när det gäller aborter. Kvinnan har rätt att bestämma sig över sin abort. Nu faller de argumenten. För har vi inte rätt att bestämma över vår kropp om vi vill ta en spruta eller inte, då ska ju inte heller kvinnorna säga att man har rätt att bestämma över sin kropp. För det handlar inte bara om en kropp. Det handlar om ett liv till som finns i moderlivet. Och vars hjärta slår från den femte veckan. Och avbryta det. Det är en blodskuld. Så att det är allvarligt. Guds ord har också budskap när det gäller det här. Redan i moderlivet kände du mig. Och Gud hade en plan. Så att livet börjar inte vid födseln. Nej, det har vi alltså då på bibelordet på här. Och då vill jag inte skuldbelägga dig som kanske har gjort abort och lyssnat till det här. Då kanske du känner fördömelse och att det här var ett svårt och tungt budskap. Ja, om det är så må det få vara så att det leder till en bedrövelse. För det säger Paulus i Korintherbrevet. Det finns en bedrövelse som leder till ånger och omvändelse. Och den bedrövelsen, den är en god bedrövelse. Inte världens bedrövelse. Det finns en världens bedrövelse och där finns inget hopp och ingen tröst. Men för den bedrövelse som leder till omvändelse, det är ju det största. Få in sitt namn i livets bok. Så om du blir bedrövad här, så finns det förlåtelse och det finns frälsning och det finns borttagande av bedrövelsen också. Tack och lov så du kan vara salig och glad. Vilket budskap vi har. Detta är evangelium som vi predikar i Sveriges land. Halleluja. Tack och lov. Vi ger hopp för dem som har begått abort. Ja, halleluja. Åh, vad det finns frälsning, förstår ni, för den som omvänder sig. Men förutsättningen är ju omvändelse. Det finns en del som vill leva kvar i synden. Och så försöker man att börja tala om Guds nåd. Ja, men jag tror på Guds nåd, säger man. Och så lever man i omoral och allehanda synder. Jag tror på Guds nåd. Jag kan säga att den nåden är för dig inte verksam om du inte omvänder sig. För nåden kommer när man omvänder sig. Då kommer nåden till frälsning. Och man får förlåtelse. Men att leva kvar i synden och börja prata om nåden, det är att lura sig. Se till att ni inte bedrar er själva. Det är ett annat bibelord. Allt finns i Guds ord. Så alltså du som lever i synd, om du nu gör det, så kom inte med en felaktig nådes insikt. Utan gör bättring, en bedrövelse. Och kunna gråta ut och bli befriad. Åh, Jesu blod, då renar ifrån all synd. Ja, det var ju det här med att tvinga då människor att ta sprutan. Ja, och på vår kropp som är ett tempel för den heliga ande. Och som vi har rättigheter. Faktiskt, vi har ju faktiskt lagen på vår sida. Minst om i Sveriges land att säga nej till det här. Och det finns Nürnbergkonventionen också så här. Men nu ska man ändå tvinga människor. Och det här leder ju till reaktion. Igår var det enligt Dagens Nyheter 35 000 som gick ut på gatorna i Österrike. Man upplevde ju hur snaran dras åt fullständigt. Vi är inte längre fria. Vi lever i en diktatur. I Nederländerna så har man under 2 kvällar nu ställt till med kravaller och skadat poliser. På grund av att det här tvånget kommer emot människorna. Och jag läste idag i Australien. Vi talar om siffror nu. Alltså 100 000-tals, inte ental, utan 100 000-tals har gått ut i demonstrationer. För man ser friheten beskärs och tas ifrån oss i demokratierna. Ja, det här hade vi ju aldrig kunnat tänka. Bara om vi vrider klockan tillbaka ett tag. Likaså demonstrationer i Schweiz, Danmark, Italien igår. Ja. Så hela folkhavet är i uppror. För man ser vad det handlar om. Man ser det handlar inte bara om en spruta. Det handlar om människans frihet. Och den kommer slutligen att leda fram till vad som står i Uppenbarelseboken. Där det står om antikrist. Det står han tvingar. Det är precis detta vi hör ekot ifrån nu här. När man talar om att tvinga människor att ta en spruta. Han tvingar alla att ta något. Antingen här på handen eller i pannan. Ja, och då gäller det hela jorden, står det. Hela jorden följde vilddjuret, står det. Så att nu börjar det i olika länder så här. Och det är ju så här att det här kan bli mycket värre. Och det är ju också en professor Olsén, han har ju uttalat sig. Han hade verkligen ett allvarligt budskap att han menar att corona, det är ju som en västanfläkt i jämförelse med nästa pandemi. Ja. Och är det så illa nu när man redan försöker åtgärda det här på det här sättet, så kan vi ju tänka att skulle det bli en än värre pandemi, så måste man ju ta till än större åtgärder. Och då är vi framme vid det här tvingande. Och då så kanske det finns en ledare som ställer sig över nationen och säger att nu blir det tvång. Ni måste ta detta för ert eget bästa. Det kommer ju vara välmotiverat naturligtvis. Men det kommer att vara falskt, för det innebär en lojalitet till den som då står i spetsen. Och den förändringen, den kan komma fortare än vi kan tänka. För att vi hade ju inte tänkt detta för 2 år sedan. Nu är det november. Då visste vi ingenting. Men i januari så hände det någonting. Och tänk att Gud hade profetiskt också förvarnat detta. Jag hade med här en profetia. Här jag kan bara så, alltså Gud vet om allt på dagen. Så att det ger oss också en väldig trygghet. Då var det ju en i Jerusalem på en konferens, en internationell, med Ebenezer, Operation Exodus tidning återger det här. Och då ställer sig Paul klart upp den 23 januari 2016. Ja. Så att det var flera år före, alltså 4 år. Tiden är kort, jag läser inte upp allt. Och det som finns, och det finns mycket som behöver göras. Om 48 månader kommer världen att vara mycket annorlunda. 48, 4 gånger 12 är 48. Han bar fram det den 23 januari. Precis exakt 48 månader senare, den 23 januari 2020, så satte de kinesiska myndigheterna hela staden Wuhan i karantän. Så pricksäker kan en profetia vara. Det är inte för att människan vet om det, men Gud vet om det och talar genom sina profeter. Då är världen mycket annorlunda, står det här, ja, mycket annorlunda, ja. Och det är den verkligen annorlunda. Det är ju också så här, ja, alltså det här är ju inga överdrifter. Om det ändå hade varit det, så hade ju verkligheten varit på ett lägre plan. Men alltså när SVT, ekonomibyrån, som jag såg på SVT och jag tog en dumpning. Alltså här, vaccindiktaturen skriver SVT. Va? Så jag överdriver ju inte, utan Sveriges Television brukar ju de flesta ha tillförlitlig i många människors ögon. Utan nu talas det om vaccindiktatur. Och det står här att det är våldsamma protester mot det som kallas vaccindiktatur. Ja, ja. Och så frågar man här, jag skriver av texten, och är nästa steg vaccintvång? Det här var vecka 31. Det gick inte så många veckor för man talar om vaccintvång. Alltså man tyckte väl, SVT nu överdriver ni här, vaccintvång kan inte bli. Vaccindiktatur, det kan ni ju använda. Nu har verkligheten hunnit i fatt oss. Och då befinner vi oss i verkligheten, hoppas jag. Det går inte att hålla på och fly undan verkligheten hur länge som helst. För verkligheten kommer ju i fatt oss. Och därför är det lika bra att vi inser verkligheten nu. För då är vi bäst förberedda för det som kommer. Och vi predikar Guds ord. Det gör vi, halleluja. Tack och lov, det är det enda vi kan bygga våra liv på alltså. Det är det enda säkra grunden, och det säger ju Petrus i sitt brev, så mycket fastare står det profetiska ordet. Ja, ja, och då ska väl det predikas. Men det gör det inte i Sveriges land, utan här fortsätter man att leva i sin drömvärld. Men det kanske inte blir så länge till. Det är ju så här att vi har ju gått under i materialismen. Materialismen, det är ingen som predikar om det, för den är så allmänt utbredd. Men det är ju det som har förkvävt det andliga livet och tagit bort det andliga livet, så att det andliga livet har blivit någon form av hobbyverksamhet. Som man kan ägna sig åt kanske en timme på söndagen. Men materialismen är från början till slut. Och det här är för att vi har haft det så bra. Så att vi har dansat kring guldkalven under många, många år. Och det är tack vare att vi har haft ekonomiska förutsättningar. Och ni som känner till bibelordet, så kan ni ju läsa i andra Moseboken om dansen kring guldkalven. Det folket som Gud hade kallat ut, de var ju inte ämnade till att dansa kring en handgjord guldkalv, utan de skulle dansa i anden och sjunga och tåga in i det utlovade landet. Men det dröjde inte länge förrän materialismen tog över. Och då hade man väl inte pengar, utan det står ju att man plockade ur öronhängar och ringar utav guld. Och det är ju symbolen på rikedom. Det är det ju. Nu har vi ju sedlar och andra saker. Men då var man villig att använda sin materialism. Och det blev en dans kring guldkalven. Och tänk när Mose kom ner. Hade varit mötet med Gud. Och han kom ner och han strålade. Och så ser han detta. Nu levde de i ett avguderi. Inte den levande guden som hade uppenbarat sig på berget. Utan där nere. Där höll man på. Dansa och leka och fröjda sig kring en guldkalv. Som man hade skapat. Och denna guldkalv har vi också skapat i det här landet. Fast vi inte kallar den guldkalv och har någon sån i våra hem. Men materialismen. Och detta måste brytas nu, denna guldkalvsdans här. Och satsa pengarna på missionen istället. för att satta på våra egna hem och allt det här. Det är ju en köphysteri som är obegriplig i det här landet. Och jag mår illa av den. Och nu när man talar om till julen, ja nu ska det öka ytterligare och slå nya rekord. Det är ju år efter år. Dansen kring guldkalven fortsätter. Och som jag sa här i en tidigare predikan, alltså man är så gripen utav materialismen. Så när helgerna kommer, då måste man ut och köpa någonting. Man måste handla. Ja, det är ett inre tvång. Inte för att man behöver det. För handlade man för att man behövde saker. Nej, vi går och tittar i skyltfönstret, vi går och tittar i affären. Det kan vara något som tilltalar ögat. Ögonens begärelse talar Bibeln om. Ja, oh, det här vill jag ha. Så köper man hem det. Lördag som söndag. Och så fortsätter den här dansen kring guldkalven. Men må Gud hjälpa oss så att vi inte är med i den dansen. Och en del kan ju inte ens vänta till lördag och söndag utan måste ju ut och handla. Det här är som jag sa då ett drogberoende. Alltså det är ett beroende. Jag måste köpa, jag måste handla. Jag har ju inga nya prylar. Åh, jag måste bättra på hemmet. Det måste vara vackrare. Det måste vara finare. Fina kläder och allting ska vara finare och finare. Men när människor går i trasor och inte har mat för dagen. Och alla dessa matprogram i tv. Man lever för mat. Så fort jag ser det så slår jag över. Alltså. Ja, nu får jag inte reta upp mig mer på det här. Men det kan vara välbehövligt. För det är så förrädiskt det här med materialismen. Det är ju inte en direkt syndastämpel på detta. Utan vi kan alltid ursäkta. Ja, men det kunde vara trevligt. Ja, men kanske vi behöver detta. Ja, och så vidare. Ljug inte för dig själv. Du behöver inte detta. Behöver du det är en sak. Men om du inte behöver det. Sluta upp med det här. Satsa på missionen. Tiden kan vara väldigt kort. Att använda våra medel till människors frälsning och hjälp. Ja. Och det ska vi en gång redogöra för. Ja, då så var det här med vaccinet som vi kommer att få höra mycket mer om framöver här. Men det här är bara en utav de här yttringarna för svåra tider. Utan jag vill fortsätta på det. Budskapet som står här, där det står svåra tider. Ja, då kan vi ju ta här. Ja, varför kan det bli svåra tider? Ja, det finns då anledning till. Något som är svårare än pandemi, det är ju krig. Nu talar vi öppet här. För ni läser ju och hör det här på nyheterna. Så att man kan ju inte bara säga att jag lever i en overklighet utan det här är ju vad det handlar om. Ja, då så är det nu så här att Putin har ju tidigare i år sagt att det finns en röd linje. Träder man över den då får man skylla sig själv. Och den röda linjen, han har ju inte uttalat var den går, men alla som har lite på militär och politisk insikt vet ju att det går där borta vid Ukraina, Belarus och de här länderna. Alltså gamla Sovjetunionen förlorade baltiska staterna, Polen och hela Warszawapakten havererade. Men de anser ju att skulle väst, NATO och EU gå vidare, då passerar man den röda linjen. Och då kan man räkna med att Ryssland agerar, för de anser att det tillhör att man är kopplad Ryssland till de här länderna. Och därför så var det ju ganska allvarligt när man ifrån EU, just från EU och då även Sverige säger att vi ska sända militärer för att hjälpa dem att träna i Ukraina. Det sades här i veckan utav vår försvarsminister Peter Hultqvist. Han förmedlade detta. Sverige ska delta och gå över den röda linjen. Fattar ni vad det betyder? Ja, det sa han på tisdagen. På onsdagen reagerar man på ambassaden, den ryska ambassaden i Stockholm. Och jag har budskapet här, jag tar med en del av det. Då så säger man så här: vi vill påminna herr Hultqvist. För det första så smädar man vår försvarsminister. Man kallar honom inte försvarsminister. Man förminskar honom, herr Hultqvist, om att han inte är den första militära ledaren i Sverige som har försökt skrämma Ryssland med makten av sin hjältemodiga armé genom att planera att skicka sina militärer till Ukraina, står det bland annat. Och budskapet var: kom ihåg Poltava 1709. Där vet vi hur karolinerna led ett nederlag, fruktansvärt. Och det bröt ju då den svenska stormakten som faktiskt var. Då vände ju krigslyckan. Och man påminner här att det kan bli ett nytt Poltava. Och då är det så att säga underförstått vad det kommer att hända med er här i Sverige. Om man varnar här med annat, en person exempel, och så skriver man då att det moderna Stockholm tycks hålla på att när som helst bita sig i samma tumme, står det här. Ja, det är en tydlig varning. Ja. Ukraina vet ju om hur allvarligt det är. Det är 92 000 soldater, ryska soldater, som har trätt upp nu kring den ukrainska gränsen här. De finns där. Och idag läste jag då den ukrainska säkerhetstjänsten bedömde att kanske att Ryssland anfaller i slutet av januari eller i början februari. Man kan ju inte veta det, vad som rör sig i Putins hjärna. Men en liten försiktig bedömning. Det kanske är tidigare. Det kanske är senare. Men om utvecklingen fortsätter så här, så finns det stor risk för att det kommer att ske. Så man är medveten om detta. Ja, det här är ju man än mer medveten om i Finland, som har haft många uppgörelser med Ryssland och det gamla Sovjetunionen. De förstår de här signalerna. En del svenskar och troende, de vet inte ens om det. Utan man lever i sin underhållningsvärld. Men då kan jag visa upp en artikel här från Världen idag. Finlands president var här i Stockholm vid den kungliga krigsvetenskapsakademins 225:e högtidssammankomst i Stockholm här för några dagar sedan. Och då är rubriken: Finlands president varnar för svårare tider i Norden. Här har vi vad jag läste i bibelordet. Svårare tider, skrev Paulus. Svårare tider läser vi här. Och nu handlar det inte om någon avlägsen plats, utan nu handlar det om Norden där vi befinner oss. Kan vi ta till oss det? Ja, att många förkastar att jag, en liten predikant, talar om det här. Det förstår jag. Men när Finlands president, den högste där borta, säger det, kanske någon kunde ändå lyssna, som smädar annars Guds folk och Guds ord. Han säger då vid sitt tal: tiden för att vakna till insikt är inte över. Olika varningsklockor fortsätter att ringa allt starkare. Och det är ju precis vad vi har hört här. Och så säger han här: den tilltagande stormaktskampen blir allt tydligare också för oss i Norden, sa presidenten där. Under kalla kriget var vi vana vid att tala om terrorbalans. Nu håller den balansen på att rubbas, står det här. Och ett faktum är, jag har läst utifrån ett militärt synpunkt, så har Ryssland lyckats framställa vapen som är mer avancerade än väst. Och väst kommer inte att hinna fatt förrän kanske om ett par år. Så alltså, ska Ryssland ge sig krig, så har man ett övertag faktiskt gentemot väst när det gäller den här vapenarsenalen. Och då är det klart att man vill väl utnyttja ett övertag. Om man känner sig starkare, det är ju som två som vill slåss, och den ena är stor och stark och den andra är liten. Vem tror ni börjar? Ja, det behöver jag inte ens fråga. Alltså, så är det. Så är den militära situationen. Och krig och rykten om krig, säger Jesus, är ett tidstecken. När ni hör detta. När ni hör detta. Räta upp era huvuden. Lyft era huvuden, står det. Alltså, för det kommer att bli förändringar. Det kommer att bli svårare tider. Det enda hoppet är att Jesus kommer tillbaka. Det är de stora händelserna som kommer att förändra och som vi möter. Så länge vi är kvar på jorden blir det svårare. Men kommer Jesus så blir det härligare. Verkligen, om jag uttrycker mig väldigt enkelt. Och kanske att detta behövs, inte minst för oss här i Norden och i Sverige. För hur många kristna längtar till himlen? Men om det är krig och svårigheter så kommer det att justeras, det andliga livet, bort ifrån materialismen och dansen kring guldkalven. Och då vill man se upp till den staden som Gud har byggt, byggmästare. Och gata utav guld, står det där. Ja, där är det inte någon guldkalvsdans, utan där är han som sitter på tronen. Halleluja. Och då tillber alla honom som har kommit in i himlen. Ja, men de som svär och förbannar och vänder Gud ryggen är ju inte med där vid den tillfället. Men därför vill vi mana till frälsning och omvändelse här. Ja, en som var med vid det här talet, och han har hört många tal, han säger så här, att det ena talet hölls ju utav då Finlands president, men det andra utav svenska försvarsministern Peter Hultqvist. Det var oroliga för det säkerhetspolitiska läget. Det talen var det mest omskakande jag hört i modern tid. Det är väckelsemöte det. På Kungliga militärvetenskapens akademi. Tycker ni att det här är allvarligt? Och kanske vi skulle varit där och lyssnat. För han hade aldrig hört något sånt i modern tid, så allvarliga tal. Vi behöver ha allvarliga budskap. När ska det gå upp för oss i det här landet och i kristenheten? Va? Ja, men vi kämpar på. Vi når ut nu här. Och vi varnar. Och vi varnar. Och saliga den som lyssnar. Så är det. En del kanske redan har stängt av. En del kommer aldrig acceptera. Kommer att göra tummen ner. Jaha. Nej, man vill fortsätta att leva i sin drömvärld. Och materialism. Och vill inte höra det man kallar domedagsbudskap. För det har jag ju fått höra. Det kallar man ju det. Ja, men det här är Guds ord. Det står svårare tider. Som om inte detta vore nog då. Så ska jag ta ytterligare en rubrik som jag hämtade ifrån en nyhetssajt. 24/7 tror jag den hette. Då var rubriken så här. Vi är på väg mot svårare tider. Där har vi det igen. Det jag läste bibeltexten, där den finska presidenten sa. Och så samma rubrik. Vem är det nu då som larmar? Ja, det är inte vem som helst. Det är professorn vid Försvarshögskolan i Stockholm, alltså. Han heter Thomas Rice. Och han har ju naturligtvis som professor, och när det gäller försvar och insikt om vad som är allvarligt, så har han ju större insikt än någon utav oss. Och han bara bedömer vi är på väg emot svårare tider. Och på kort sikt så är det två saker, säger han. Det ena är en värre pandemi än coronan. Ja, och det finns ju de som redan har varnat för. Som jag citerade professorn här innan. Att det kan komma en mycket värre pandemi. Det är det ena. Och om vi då tycker det här är svårt, så kan vi ju försöka ta det till oss. Samt cyberangrepp, säger han, cyber. Där man, det är ju den moderna krigföringen, där man går in och slår ut funktioner. Vi hade ju hur man slog ut Konsum här i Sverige, och det låg ner under flera dagar. Och det har man ju också på TV, jag tror jag har nämnt det tidigare här, att hela Sverige kan slå ut ut sin elektricitet genom fjärran angrepp här. Så att då kan vi ju tänka hur det ser ut. Tänk bort all elektricitet och vad vi kan göra utan detta. Ja, det kan vara bra att tänka, och det kan också vara väldigt bra att handla här. För det första så handlar det ju också om mental förberedelse. Vad gör jag om strömmen går? Ja, vad gör jag då? Vad har jag då? Vad kan jag göra? Framförallt, vad kan jag inte göra? Det blir det absolut mesta. Affärerna blir stängda. Allt bygger på elektricitet. Och så här. Och ja, då är det just det här ordet svåra tider som gäller. Men då så kan man ju förbereda sig också genom att handla, faktiskt bokstavligt handla. Och köpa hem ett förråd av mat, alltså inte färskvaror utan konserver. Och det finns ju mycket müsli och cornflakes och havregryn och allt. Jag behöver inte räkna upp det här, utan det förstår ni ju själv. Då kan det vara gott att ha det hemma. Ja, och se till att man har vattenförsörjning, vattenreningstabletter. För något vatten kommer inte ur kranen. Efter 3 dagar är vi döda om vi inte får tag i vatten som vi kan dricka. Det är detta hotet som experten sa där i TV. Ja, han höll det inte för otroligt att det kan bli så. Ja. Nu är ni nog ganska trötta på alla mörka saker här. Men det är hämtat i verkligheten. Det är hämtat i detta nu som detta ordet predikas. Och framförallt så är det hämtat här i bibelordet. Och det är det som vi har som vägledning. Och vill någon klaga, så får ni klaga på vad Gud talade här profetiskt. Det skickar jag och de klagan vidare här faktiskt. För jag bara predikar vad som står här i bibelordet. Och det är det vi är kallade till att göra. Och gör vi inte det, så sviker vi. Vi sviker Guds folk. Det är det vi gör. Vi sviker församlingsmedlemmarna. Som tror att man söndag efter söndag bara kan sitta och surpla kyrkaffe i fred. Hörrni, här behöver det höjas. Inte bara vår kroppsliga beredskap, utan också den andliga beredskapen. Ja. Nej, man måste inte stå med ett flin i varenda predikan och fjäskande till åhörarna här. Alltså, det är teater. Nej, man kan inte stå och le och skratta om det är ett allvarligt budskap. Det säger sig själv. Men så vill man alltid vara så småtrevlig som möjligt. Ja. Nej, nu är det dags här för en förändring. Och vi vet inte hur lång tid vi har kvar att verka för den förändringen. Men då vill jag citera då denne försvarsexperten här, professor Thomas Reis. Han säger då, i samband med ett cyberangrepp eller då ett krigsangrepp, för nu håller vi på och petar Ryssland i ögonen, som jag skriver i artikeln. För det är faktiskt det. Och då börjar ordkriget. Och sedan, ja, herr Hultqvist, alltså så förnedrande. Va? Men då säger han så här. Jag är glad att det inte är jag som har sagt det här. Om folk dör eller flyr till sommarstugorna, för då blir det ju ut på landet för att försöka överleva. Det var min kommentar. Börjar infrastrukturerna rasa? Strömmen tar slut. Mobiler, bankautomater och kreditkort fungerar inte. Vi får inget vatten. Gränserna skulle förmodligen stängas när man stryper det fria flödet av människor och varor. Kollapsar ekonomin. Och det skulle bli allvarlig brist på mat med risk för plundring. Där har vi bilden. Infrastrukturerna rasar, säger han. Jag hörde så sent för häromdagen någon som frågade på TV hur länge kan stockholmarna klara sig utan mat och transporterna, för ni vet ju att redan så stiger ju priserna på grund av transportpriserna. Det är 3 dagar. Efter 3 dagar, om man inte kör in lastbilar i Stockholm, så är det hungersnöd. Det är verkligheten faktiskt. Och då så säger han, det skulle bli allvarlig brist på mat med risk för plundring. Då blir folk desperata när de hungrar. Då blir det plundring. Då blir det kaos. Vi har sett det i andra länder. Och det kan komma och ske här i det här landet. Och därför så måste vi så som Guds folk vara i främsta ledet och mest vaksamma. Och han säger, förutom, som inte det vore nog med hela den här kollapsen av samhället, en praktisk kollaps, så blir det högst troligen även en psykologisk sådan. Det innebär att människor kommer att bryta ihop. En psykologisk kollaps alltså. Och det är ju många som mår dåligt redan nu för att man har varit isolerad på grund av pandemin och fått sitta hemma här. Och det har ju slagit väldigt hårt mot psykiatrin. Men vi kan ju tänka vad det här skulle innebära. Vi som har haft fred i över 200 år, vi har ingenting att jämföra oss med. Men Finland vet om vad det handlar om att vara i krig. De vet om lidandena. Och vi kunde väl åtminstone försöka tänka oss in i det här. Och här har vi ju en unik möjlighet att predika evangelium till frälsning och räddning för människor som blir förtvivlade. Så länge välståndet har varit som det har gjort nu här, så om man försöker att sticka fram, och jag försökte ge en man flammor så här, han svor. Ja, det kommer man inte att göra när man inte har mat och vatten och Sverige är i krig. Ja, man kanske kommer att fortsätta att svära. Det är inte omöjligt. För det står i uppenbarelseboken att trots plågorna så fortsatte du att hädda Gud. Alltså nu sker avgörandet här. För eller emot Jesus. Den smala vägen eller den breda vägen. Frälst eller ofrälst. Det handlar om himmel eller helvete. Allt jag har sagt innan som har varit allvarligt är inget att jämföra med det jag sa det sista här, helvete. Lidandet här på jorden, det finns en gräns. Så länge vi kan lida till kroppen. Men att lida i helvetet i evighet, det är någonting annat. Då finns det ingen hjälp att söka. Då finns det inga böner som blir hörda. Men det finns det nu. Och det är därför som vi ska knäppa våra händer och be till Jesus. Halleluja. Jag ser det som en utmaning det här. Jag ser inte det här som att nu går jag in i en garderob och gömmer mig. Nu får det vara slut på här. Jag ser att nu har vi vårt gyllene tillfälle att träda fram och predika evangelium och det profetiska ordet. Och gör vi inte det så sviker vi hela svenska folket och inte minst Guds församling. Och vi är kallade svikare istället för profeter. Vad Gud behöver är nu profeter i det här landet som säger samma sak. Det är väl konstigt att en president och en expert på det militära ska behöva ropa ut det allvarliga budskapet som står i Bibeln. Svårare tider. Och så är det knäpptyst i kyrkorna. Va? Det är ju som Jesus har sagt. Tiger dessa. Och de har tigit. Jag ber till dig som är pastor. Gör omvändelse och börja predika verkligheten nu. Och inte någon falsk nåd utan omvändelse. Himmel och helvete. Det är det som handlar om. Väck din församling. För en gång ska du stå till svars för hur du har hanterat din kallelse. Men framförallt så vänder vi oss nu till Jesus här. Och vi vänder oss till Jesus, du som sitter här vid YouTube. Ja, det är det enda vi kan vända oss till. Vi kan inte ringa 112 och alla olika larmnummer. Men vi kan åkalla Jesu namn. Halleluja. Och var och en som åkallar Herrens namn, han ska vara frälst, står det. Inte kanske. Åkalla Herrens namn och mena vad du beder, så blir du frälst i detta ögonblick när du hör de här orden. Herre Jesus, nu tackar jag dig för att du dog på korset. Du dog för hela mänskligheten. Och vi bara tackar dig för att vi har varit de som har bejakat din kallelse. Herre, vi kunde varit som de andra. Vi dömer dem inte, men vi ber för dem. Och jag ber att du ska kalla på dem med en innerlig stark kärlek, att de upplever frälsning nu. Att de gör upp med all synden. Tar fram sin bibel, käre Gud, och börjar vandra den väg som till himlen bär. I Jesu namn så ber jag om frälsning i det här ögonblicket. Käre Jesus, möt dem som ber dig nu vid YouTube. Herre Jesus, berör dem i Jesu namn. Hela dem, döp dem i helig ande. Låt det bli en helig överlåtelse och ett beslut den här stunden som detta budskap går ut. Vi ber för det i Jesu namn. Amen. Amen. Amen i himlen, hörni. Amen på jorden.